Ja, välkomna tillbaka till oss på Placera TV. Idag blir det fokus på tech. Och med mig för att prata om det här så har jag Helene Broman och Johan Idke. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Lannebos dynamiska tech-duo. Kan man säga så?
Kan man säga.
Ja.
Er boy i tech-bukten.
Min boy i tech-bukten, precis. Vi ska prata jättemycket om er nya fond som ska lanseras snart. Er investeringsstrategi och lite grann hur ni tänker kring marknaden. Men först måste vi ju nästan prata lite rapporter. Det är svårt att undvika i dessa dagar. Och då utgår vi från tech, tänkte jag. Det är väl det mest naturliga då. Så ni slipper prata om verkstad och fastighet och sånt där. Jag tänker så här att förväntningarna när vi gick in i Q3, framförallt vad gäller industrin då, ni behöver inte svara på det, var lågt ställda. Och det känns som man blivit positivt överraskad. Hur var känslan för tech?
Alltså, vi kan ju börja generellt och säga att rapporterna var ju bättre än väntat. Och som du säger att vi är in med lägre ställda förväntningar. Och så var det även inom tech.
Ja.
Vi har en graf som visar på...
Precis, ni har faktiskt flera grafer.
Ja, som visar på just...
Det här är första, det här är då samtliga industrier eller sektorer på S&P 500. Just och det här är då försäljningstillväxten, S&P högst upp, och så ser man hur det gick. Överlag ser det ganska bra.
Ja, och det var även över förväntan då. Någon procentenhet över förväntan på försäljningstillväxten. Okay. Sett över alla industrier då.
Men 4-5% tillväxt för tech i det här kvartalet, year on year.
Nu ska vi säga att det här är ju, USA ligger ju lite efter oss i Sverige vad det gäller rapportperioden.
Ja.
Så det är inte jättestor andel. Det är mindre än hälften som har rapporterat i de här siffrorna.
Ja.
Det måste vi liksom förtydliga.
Ja, okay.
Så det finns ju mycket kvar.
Mycket kvar. Allt kan hända.
Men det stämmer det du säger, att vi kommer in även i tech med lägre ställda förväntningar. Och framförallt vad det gäller vinsttillväxten. Och det såg vi på stort på S&P 500, så var ju förväntningarna var ju negativ vinsttillväxt på det stora hela. Så där, och det berodde väl lite grann på konjunkturläget, men även framförallt liksom på handelskrig och...
Så vi tittar på EPS:en också, och det är också 4%.
På tech.
S&P lite lägre då, givetvis. Och sen har vi då det här viktiga med utfallet då, mot förväntan.
Exakt.
Det är väl ändå det, och här sticker ju tech
här
ut.
Här sticker ju tech ut, definitivt. Så det har ju varit bättre tillväxt både på topline och vinsttillväxten helt enkelt inom tech och alla sektorer. Det är egentligen bara energi där som sticker ut som har överraskat negativt.
Så än så länge är ni nöjda?
Ja. Det tycker jag.
Ja. Absolut. Ja. Men vi har haft även bolagen i den Lannebo Vision, som mer heter teknik.
Just det.
Har ju kommit in bättre. Så vi än så länge
nöjda. Vi ska ju prata mycket småbolag idag. Men jag tänkte att vi ska måste jag ändå kommentera ett par storbolag som har rapporterat. Apple och Facebook kommer rapport nu i veckan.
Ja, precis.
Om vi ska börja med Apple kanske. Och jag vet att du har med den här grafen som många pratar om.
Ja, vi kan börja med Apple. Och de släppte ju en bra rapport nu här om.
Steg på rapporten?
Ja, de steg drygt ett par procent. Och det var väl egentligen brett vad som gick bra. Och dels så gick iPhone-försäljningen bättre än väntat. Även Kina, som har varit en svag marknad, visade
men bättre än vad man förväntar. För just Kina kring handelskriget har ju fått stor fokus. Framförallt för Apple och vissa andra hårdvarubolagen. Men där visar det också att det var...
Och den här serviceandelen då?
Ja, serviceandelen växer ju väldigt, väldigt starkt. Den växer ju närmare 20% i år. Och som vi ser så har ju den ökat som andel av totalen. Och det har ju blivit ett skifte mot just det här service och liksom gå från hårdvara mot liksom mjukvaran. Och det här är också någonting som vi ser kommer fortsätta framöver. Och vi ser goda förutsättningar för Apple att fortsätta växa liksom 2020, när man också har guidat upp för prognoserna för iPhone-försäljningen. Okay. Så det har varit...
Det är ju lite spännande, för om man tittar på en kursgraf med Apple vid årsskiftet för nästan ett år sedan, så trodde man liksom, nej, det är kört. Liksom. Mm. Det var nästan den känslan man fick, att nu är liksom glansdagarna över för Apple och tillväxten skulle vika ner och aktiepriset rasade under, med mycket annat visserligen. Mm. Men i år har det liksom nya all time highs regelbundet. Mm. Vad är det som har gjort att den här förtroendet har kommit tillbaka?
De har ju liksom skiftat fokus lite grann och även i sin kommunikation, både vad det gäller liksom lanseringen av de nya telefonerna nu senast, så var mycket större del av fokus, alltså den presentationen gick ut på att förklara hur man skulle skapa liksom mera, vad man kallar eyeballs. Alltså du ska bygga ut, behålla ekosystemet och bygga ut det för att kunna sälja tjänster och mera fokus på tjänsterna. Okay. Och det har vi ju sett också med Apple TV streamingtjänsten som kommer ut. Den lanseras ju nästa vecka.
Eller idag, idag.
Mm. Höga förväntningar på den eller? Vad känner vi?
Ja, alltså det är väl lite, det tror jag absolut.
De kommer in till en bra prispunkt liksom, jämfört med Netflix och andra. Så att definitivt. Plus att du får med den om du köper en ny device ett år. En bra ingång liksom.
Sen har vi då Facebook också. Jag tror de kommer samma dag. Om jag inte är helt ute på
cykeln. Ja, samma dag. Också starkt.
Också starkt. Du har den här. Ska jag för tydlighets skull. Jag är inte inräknad här. Jag har en av de här få som inte har Facebook. Eller som en gammal kollega sa till mig. Du existerar inte.
Du kör, du existerar på Twitter.
Så. Ja, det gör jag.
Den rapporten var ju dock lite sämre.
Den var lite
sämre. Men vi lämnar den. Men, jo, men det som är intressant med Facebook är ju, och varför jag har med det här är just att för synen som när jag pratar med folk och man hör i media och liknande är ju att Facebook är på nedgång. Ingen loggar in på Facebook längre utan det är liksom en minskande plattform och vi hör allt det här kring att Zuckerberg är uppe i congressional hearings hela tiden.
Känns man har ju stamgäster.
Exakt. Och det mest negativa. Men verksamheten, annonsörerna och användarna verkar ju inte bry sig om det här för fem öre utan det tickar på. Antalet användare månatliga eller dagligt aktiva ökar med cirka 2%. Och vi är uppe liksom dagligt aktiva användare är liksom 1,6 miljarder. Det är ganska okej.
Det är ganska ensam alltså.
Alltså det är 20% av världens befolkning som är inne på Facebook.
Ja, det är helt otroligt egentligen. Jag såg det att, vad var det, Twitter som skulle sluta med politisk annonsering va?
Exakt.
Men Facebook sa nej.
Exakt. Ja, men de har ju tagit två, Jack Dorsey har ju gått ut och på Twitter har ju sagt då att men vi kommer inte tillåta någon politisk annonsering.
Nej.
Men det är ganska lätt för dem att säga det för det är liksom en minimal del av deras intäkter.
Viktigare för Facebook?
Viktigare för Facebook, men jag tror snarare det är inte heller avgörande. Det är 0,5% av Facebooks intäkter.
Nej.
Så att de skulle också kunna lätt säga det. Utan här handlar det nog mer om en balansgång mellan deras stans mot yttrandefrihet och den här frågan. Då. Så att det är väldigt spännande. Men,
Bra rapporter med andra ord, än så länge. Det kommer några till, får se hur det går. Jag tänkte att vi ska prata lite mer om tech och fördjupa oss i det. Och lite grann hur ni ser på sektorn och så vidare. Vi börjar med den här bilden. Det här är alltså de mest populära apparna i Q3 2019.
Precis.
Varför är den här bilden viktig för...
Den här
samtalet.
Är otroligt spännande och när man tänker på konsumtionsbeteende och konsumtionsmönster. Mm. Om vi tittar på oss själva, här har vi till exempel WhatsApp meddelande tjänst. Vi har Instagram, fotografi, vi har Netflix, serier, film, Spotify, musik. Om man tänker tillbaka 10 år i tiden, hur konsumerade vi de här tjänsterna då? På ett helt annat sätt. Så att vi ser den här digitala transformationen. Transformerar helt enkelt alla typer utav branscher. Det blir väldigt tydligt när man ser de här världens mest populära appar. Och vi ser att det här kommer ju fortsätta framöver också. Och det är det som gör teknik och investering inom teknik så spännande. Och hitta de här möjligheterna och vara med på resan framåt.
Hur tuff konkurrens är det här? För det är ju väldigt många appar som lanseras. Men jag får ändå känslan av att man ibland... underskattad eller överskattad. Man tror liksom att det är lättare än vad det är att kunna konkurrera med de som har starka plattformar. Vi har sett det i Apple bland annat. I Sverige har vi Evolution Gaming som alla trodde skulle få vara mycket lättare att konkurrera med. Hur när du väl har en stark plattform eller starkt varumärke, är det svårare än vad man tror att kunna konkurrera?
Men starka varumärken är ju bra egentligen oavsett vad håller på med.
Men det känns som just i teknik så tror människor liksom att det är bara att...
Ja, fast här bevisar vi lite... Här är lite liksom, bara den här bilden bevisar ju motsatsen lite grann. Okej, vi har Facebook som är fortfarande. Mm. Tillbaka till Facebook då, att folk tror att det är på väg ner. Det här är de mest nedladdade apparna under Q3. Mm. De har 4 av topp 5. Mm. Ja, men sen kommer in andra spelare som ja, men TikTok som ligger 2. Mm. Du har Snap som är en rak konkurrent mot Facebook. Och vissa andra av de här apparna som mycket av det här kommer också från asiatiska marknaden. Mm. Och de mest populära.
Jag får känslan att Snap är mer riktat mot yngre.
Ja.
Om jag tittar på min egen familj.
Jo, och så är det väl med flera av de här också. Men det som är väldigt intressant om man tänker på liksom just plattformen som du är inne på. Om man tittar på WhatsApp till exempel. De har 1,6 miljarder månatliga användare.
Mm. Ja, det är så här ofattbart.
Och det är många av det är inte långt ifrån så många andra av de här apparna.
Så digitalisering är en viktig del av det ändrade konsumtionsmönstret. Vi ska visa den här också. Och det här får ni nästan förklara. Arbetsplatsen digitaliseras.
Ja, men det är lite för att knyta an. Ja, men det har hänt mycket på konsumentsidan. Det vi använder i vårt privata liv. Och det här händer ju också på arbetsplatser. Ja. Eller inom industrin. Men det går långsamt. Så om man jämför då WhatsApp, 1,6 miljarder. Så var Microsoft ute här och skröt häromdagen om att de hade 13 miljoner användare på dagliga användare. Och har gått om Slack. Det är lite skillnad i den volymen av användare. Så det finns mycket kvar att göra här.
Mm.
Och samtidigt kan man också jämföra då en ARPU, alltså intäkt per användare på Facebook, ligger på cirka 7 dollar per år över hela världen då. Slack tar för sin lägsta liksom till vad de tar betalt för sin tjänst är 7 dollar per månad. Och sen blir det då uppåt beroende på hur du använder det. Och det är samma sak. Ja, det finns väldigt bra intjäningsförmåga här. Och det finns mycket kvar att göra på digitaliseringen av arbetsplatser och av industrin.
Och det är väldigt lätt att relatera till de här apparna som vi visade precis.
Ja.
Men man ska veta att den här transformationen, digitala transformationen, sker på så många områden i samhället. Vi har digitalisering av industrin till exempel, med liksom uppkopplade maskiner. Och det sker på så många olika plan.
Seriöst, nästan alla jag pratar med, det är väldigt populärt bland förvaltare, oavsett vilken sektor eller region, att prata om strukturell tillväxt. Mm. Nästan alla nämner digitalisering som ett viktigt område. Frågan är då, hur långt har vi kommit? Det är min första fråga. Då har ni den här. Det här är alltså, vad är det, chefer i amerikanska företag eller?
Exakt, så här har man frågat, Gartner frågat chefer och hur långt de har kommit på sin digitaliseringsresa.
Ja.
Och då visar det sig då att 76% säger att de har kommit mindre än 50%. Och jag tror att det är många som ligger betydligt under 50% också.
Ja. Mm.
Och det är bara att se, liksom, det skickas fortfarande fax på vissa ställen. Mm. Det skickas fakturor via post.
Mm.
Det finns väldigt mycket kvar att göra.
Mm. Och det råder ingen tvekan om att det finns en strukturell tillväxt i digitalisering. Mm. Den kommer pågå länge.
Mm.
Men finns det inte en risk när, jag tror ingen jag träffat inte pratar om att man vill in i digitalisering, att det blir liksom många bubblor som blåses upp? Alltså frågan är liksom, hur hittar man? För jag antar att väldigt många bolag vill in på ett eller annat sätt i det här området. Vi kommer få värderingar som kanske är oförtjänta i vissa eller många bolag.
Ja. Men det som är viktigt att lyfta fram, att det finns ju flera olika typer av bolag och det finns bolag av förhoppningskaraktär. Och det finns bolag som är mer värdedrivna.
Ja.
Och där kommer ju utmaningen och också möjligheten för oss att hitta de bolagen som inte är utav den här förhoppningskaraktären. Men det finns väldigt många fina bolag med bra tillväxt, stabil lönsamhet och bra kvalitet genom bolaget.
Och sen misstänker jag också att många av de äldre bolagen som kanske inte varit där från början investerar ganska mycket nu. Jag brukar ta H&M som ett exempel som var hopplöst sent ute på e-handeln. Så här kan man tycka i efterhand.
Mm.
Men de hade en uthållighet och de investerade i lugn och ro och nu börjar det på något sätt ordna upp sig. Så att, ska man på något sätt vifta bort de här gamla drakarna? Eller?
Nej, absolut inte. Och det finns många mindre bolag också. Ja. Äldre mindre bolag som också kan ha en del i den här transformationen. Framförallt på IT-sidan, där det finns många IT-bolag som har levt länge men som ställer om sig, är nu inne i en liksom omställning till molntjänster, liksom SaaS eller liknande, och erbjuder sina tjänster på ett annat sätt.
Ja.
Och där kan du också hitta sådana bolag som kanske ratas av de som hoppar på, de som är de här hype-trenderna. Så det finns väldigt mycket fint där ute.
Och apropå värdering så har ni ett par värderingsgrafer med. Den här är lite svår att se kanske. Men det här
men den är väldigt intressant. Och det är alltså sales-multipel.
Ja.
Och här ser vi då den här skalan som vi försökte förklara lite tidigare. Att det finns bolag som har... Den blåa grafen, det är hypergrowth. Så det är bolag med tillväxt över 40%. Och sen så har du då low growth här nere. Det är upp till 15%. Så det finns ju...
Ganska bra ändå.
Det är det vi ville visa med den här bilden.
Exakt. Och det finns väldigt bra bolag med bra tillväxt och god lönsamhet. Och det är ofta de här bolagen som också driver upp när man pratar om värdering och liksom index och liknande. Att det är de som ofta drar upp.
Det är... Ja, men har du en global tillväxt som är kanske 3-4%, men då kanske hamnar du på 15, är det väldigt bra.
Absolut.
Alltså,
så du behöver inte vara i den bucketen där alla andra kanske vill vara.
Och kanske är så att risken är som högst här uppe också.
Ja. Eller kan vara.
Kan vara. Inte. Sen, den här tycker jag är väldigt intressant. Det här är då, visar ju då på skuldsättningen för de olika sektorerna i USA. Och här ligger IT och tech klartlägst.
Ja, man glömmer ju nästan bort.
Hur mycket är Apple, får man fråga det? För de har väl väldigt stor kassa.
Ja, men de har ju väldigt stor kassa. Precis. Det blir ju en stor del i den där.
Ja.
Men sen har du flyttat ut vissa också som andra kommunikationstjänster, liksom kallade communication services. Så där är ju Apple och vissa av de andra hamnat, som också har väldigt bra.
Men överlag så är det starka balanser.
Ja, precis. Och det vill vi trycka på genom att visa den här grafen också. Att det finns bolag inom tech med bra kvalitet och bra tillväxt.
Innebär det att vi kommer se mycket mer affärer i sektorn?
Det tror jag.
Som vi har sett, Facebook har köpt en hel del. Man tyckte de var galna som köpte Instagram för vad var det för pris för massa år sedan.
Ja, men det tror jag definitivt. Framförallt i och med att Facebook nu har ju, många av dem, som sagt, de har väldigt starka kassaflöden, återkommande intäkter, bygger upp sin kassa. Och nu Facebook har 52 miljarder dollar tror jag i kassan. Mm. Och Apple har ju betydligt mera. Så det är klart de kommer hitta vägar, hitta uppköp. Ja. Det är klart de gör. Om de kan tillföra någonting.
Ska vi snacka lite om er nya fond då?
Ja, det tycker jag.
Lannebo Teknik Småbolag, sa jag rätt?
Yes.
Ja, vad bra. När sjösätts den? När är det dags? När är det
på premiär? Torsdag, 7 november.
7-Eleven.
7-Eleven. Bra namn på en fond annars. hur känns det då?
Det känns jättebra.
Ja. Jättekul.
Superkul.
Ja. Superroligt. Vi jobbar dag och natt nu och har gjort ett tag. Så
vi har ju sett en stor efterfrågan från kunder på den här typen av exponering mot globala små teknikbolag.
Ja.
Och det är ju liksom där som det börjar egentligen. Och att vi ser, som vi pratat om tidigare, att vi ser möjligheter att skapa god avkastning i den här typen av investeringar. Och ha många bra idéer.
Ja, och sen har vi ju tidigare även investerat i mindre bolag i den fonden som vi redan har idag, Lannebo Vision, som numera heter, från och med idag heter Lannebo Teknik. Så där har funnits småbolag också.
Mm.
Men de har på något sätt, folk har frågat efter dem, men de har liksom riskviktat så att de syns inte på topp 10 och liknande. Vi har haft väldigt mycket bra idéer som har givit väldigt bra bidrag till Lannebo Vision. Men nu lyfts det här ut och blir en liksom...
Kommer det vara mycket fond. Överlappning?
Viss del, men viss del. Framförallt i början tror jag det kommer vara en liten överlappning. Men målet är att de ska...
Vi kan titta just, du tog upp Lannebo Teknik och här är då småbolagen som lanseras då nästa vecka. Vad skillnaden är?
Mm.
Teknik, där finns det ingen market cap-gräns. Där kan ni gå all in på vad som helst.
Mm.
Mindre här givetvis då, och då också fler innehav.
Det
kanske faller sig naturligt.
Likviditetsfrågan och riskspridning. Liksom. Och sen är det också att säga att 5 miljarder dollar låter kanske högt, men det är en vedertagen gräns och det är en övre gräns. Vi kommer ju lägga oss liksom en bit under det för att vi ska ha möjlighet att växa med bolagen upp till då 5 miljarder.
Okay, men ni får inte köpa nya innehav
över
5. Men ni får växa in i dem så att de kommer över 5 miljarder.
Ja, absolut. Mm.
Och sen är det då, varför småbolag? Det här är ju omåttligt populärt med småbolag.
Ja.
Av alla de slag.
Precis.
Och ni gjorde den här listan.
Ja.
Den första tycker jag är jätteintressant. Vi var inne lite grann på det. Och det här är någonting som man ofta nämner. Och det känns som att det blir allt fler bolag som är underanalyserade. Mm. Vi har sett det inte minst i Sverige. Mm.
Men man kan ju börja med att säga att det ligger i Lannebos investeringsfilosofi och alltså DNA med småbolag. Vi har ju småbolag i Norden och vi har i Europa och nu tar vi våran småbolagsresa globalt.
Ja.
med landebotikt och småbolag. Så det ligger i vår ryggrad och vår, det känns naturligt att vi tar det vidare.
Och Helena har jobbat med mikro- och nanocap-bolagen hos oss som är allra minsta tidigare också. Så att,
ja. Kommer det finnas svenska bolag då?
Det kommer den absolut.
Ni har inga geografiska gränser överhuvudtaget? Eller?
Nej, det är bolagen som styr den geografiska fördelningen. Sen kommer det självklart komma in i bolagsanalysen beroende på hur vissa geografiska områden ser ut eller valutor och liknande. Men,
nischade bolag med tillväxtfokus, likviditetsrabatt, intressant. Flexibilitet, vad menar ni med det?
Ja, men det är väl just att små bolag tenderar att vara mer snabbfotade och kunna liksom anpassa sig mer efter liksom marknaden och ha örat mot rälsen. Liksom. Och det ser vi som en fördel. Men också på temat med småbolag och underanalysering så ser vi liksom möjlighet som långsiktiga investerare att hitta. Det är ju mindre täckning på mindre bolag och där kan vi då som långsiktiga investerare komma in med vår fundamentala analys och hitta de här bolagen.
Jag tänkte på den här punkten ovanför som vi hastigt förbi, likviditetsrabatten. Finns det inte en risk i det också? Nu har vi ju ganska volatil marknad. Det är väldigt mycket passiva pengar där ute. Vi får stora rörelser. Finns det inte en risk om vi får en kraftigt försämrad börs? Att det blir svårt att driva en sån här fond?
Till viss del. Alltså, vi ser ju det som är positivt, men det är ju en sak vi måste ha med i analysen hela tiden. Hur är likviditeten i den investering vi gör? Ja. Men det skapar ju också, framförallt det med liksom de passiva fonderna och mera kvantitativa investerare på marknaden, kommer ju skapa ännu mera felprissättningar. Ja. Och det har vi sett, att det blir konstiga rörelser emellanåt. Mm. Och det är ju någonting som vi kan utnyttja.
Just det.
Så självklart är det en viktig parameter som kan vara en risk, men det är också en möjlighet.
Okay. Så att, men det är viktigt att hålla ögonen på.
Absolut, det är en av de grejerna vi måste följa upp hela tiden.
Den här mindre bolag med digitala produkter, det här får ni förklara. Det är Spotify och så olika regioner. Vad vill ni ha sagt med det?
Det som vi har sagt med det är att ett litet bolag, ett bolag med en liksom digital affärsmodell, en digital produkt, har en global marknad som sin spelplan. Och då tycker vi att Spotify är ett bra exempel på att illustrera det då, som har användare över hela världen.
Okay. Jag vet inte om du kommer ihåg när de lanserade i Sverige med Telia. De liksom, det var ju bara Sverige, det var ju största, absolut största marknaden. Sen har det gått ganska snabbt till att liksom rulla ut det här i globalt.
Ja, det är helt otroligt. Snabbt går. Sen har vi då det här kanske viktigaste, då, det här med teman. Vi har ju pratat mycket om digitalt. Säkerhet har ju du och jag pratat om tidigare här. Hälsa kommer snabbt. Miljö och hållbarhet.
Mm. Alltså vi kan ju bara berätta lite hur vi jobbar med liksom, investeringsprocessen. Ja. Och då går vi tillväga på så sätt att vi har dels identifierat de här 6 stycken olika teman, där vi tror att teknik kommer vara centralt och driva utvecklingen framåt.
Ja.
Vid sidan av det så har vi även en teknikscreening för att fånga upp bolag och för idégenerering egentligen. Och våran övergripande liksom filosofi och övertygelse är att teknik är ett viktigt verktyg för att bygga en hållbar framtid.
Just det.
Och de här temana vill vi ha exponering mot. För vi tror att där kommer teknik.
Så ni börjar med så här många bolag. Och så har ni en tratt liksom, där ni betar ner till.
Ja, men det är väldigt liksom, strukturerad process. Där du liksom egentligen samlar en mängd bolag i våra liksom bruttolistor. Mm. Och utifrån det skriver på olika
nyckeltal. Kommer ni ha mycket företagsbesök? Kommer ni resa framförallt mot USA misstänker jag? Eller?
Det kommer det bli. Absolut. Absolut. Målet är att träffa liksom, så många bolag vi hinner med.
Mm.
Så det är definitivt. Men sen gäller det att utnyttja, vi är en teknikfond, vi gäller att utnyttja digitala hjälpmedel också vad det gäller videokonferenser. Och du behöver inte resa lika mycket, även om det är viktigt att träffa folk personligen, så kan du få ut ganska mycket också.
Det finns ju till och med de som menar att det finns en fördel att inte sitta på den marknaden som i det här fallet då USA. För att man kommer inte bort från bruset och det är ett annat tidsskillnad. Man får lite mer tid på sig att kolla igenom saker.
Ja, men det tror jag definitivt. Det kan man. Och sen är Sverige väldigt bra att sitta i generellt vad det gäller teknik. Vi har ju närhet till mindre bolag som är väldigt duktiga på just själva tekniken.
Som man kan få. Så vad tror ni om de här temorna? Är det några speciella? Kommer det vara en hygglig jämfördelning eller? Det finns inga sådana
mandat, det finns inga sådana alltså. Restriktioner. Nej. Vi har identifierat de temana vi vill ha exponering mot och sen så kommer det ju skilja sig lite vad vi hittar för bolag och så.
Målet är ju att exponera mot alla de här temana, för det vi tror är att dels har vi en teknikhöjd i dem och en det vi pratade om innan, det som är uttjatade begreppet strukturell underliggande tillväxt, som kanske alla är liksom, men det är ju det vi söker, det är det alla liksom tillväxt är det som driver aktiekurser på sikt. Så det är det vi letar efter.
Har ni redan börjat plocka in innan? Hur funkar det rent tekniskt att starta en fond?
Vi har ju byggt en modellportfölj.
Ja.
Och den 7 november så kommer vi börja handla.
Då börjar ni handla, okej.
Okay. Ja, det är där vi inte riktigt kan prata om.
Nej.
Vilka innehav det är i dagsläget.
Nej. Men, vi får ta en uppföljning på det när ni har börjat handla.
Ja.
Jag känner att vi måste träffas igen då, när det har gått några veckor eller några månader, så vi kan börja kolla lite grann vad ni har för innehåll och snacka aktier. Men det här var ju jättespännande. Lycka till!
Tack så mycket!